Ja, det är jätteroligt att vara här i Fiskebäck. Jag är smålänning, det räcker ju att man säger så. Det är ingen som bryr sig om man är från Värnamo eller Vaggeryd eller sådär. Småland, det räcker. Jag är uppväxt här i den här kyrkan, eller i Fiskebäck. Och har gått här i hela mitt liv tills jag var 19 år och gick på bibelskola. Man kan ju också råka illa ut på bibelskola och fastna i Småland. Det gjorde jag. Men jag har suttit i den här kyrkan och jag hoppas inte att ni kommer göra detta nu. Ser jag någon som härmar mig så får den tala högt sen. Jag satt och räknade saker när predikan var tråkig här inne. Jag räknade skärvorna i de här fönstren till exempel. Jag vet utan att behöva kolla till 24 lampor i varje sån här. Och det är, om jag minns rätt nu, ni får inte räkna nu, men det är 99 i det här korset. Och det är 106 om man räknar med i det här Davidsstjärnan. Men det kan ni räkna en annan gång, när en annan predikan blir tråkig. Då kan ni göra det. Se någon som tittar upp där nu, då får ni säga vilket nummer ni är på. Det är roligt att vara här och predika. Jag kan bara nämna någon grej. Jag har två barn, en fru, och har bott i Småland nu i väldigt länge, så jag var 19 år egentligen. Jag var hemma i en liten sväng och bodde här när jag var i 23-årsåldern kanske. Och nu är jag 38 snart. Jag tror jag nämnde sist jag var här, det hände ju inte gör mycket roligt i Småland, så jag säger nog kanske samma roliga grejer då. Jag kan bara nämna det, jag en lite rolig grej som hände för flera år sedan nu, så att, borde jag egentligen sluta berätta det här nu, men ja. Som sagt, det hände inte så mycket annat. Jag skulle lämna min dotter på skolan. Ni som var här förra gången, jag var, så tror jag, nu när jag står här framme så kommer jag ihåg att det här sa jag nog då. Men strunt samma, jag har en ny predikan i alla fall. Jag skulle lämna henne på skolan och man talar ju ibland innan man tänker efter. Så jag, det är en på skolan där. Jag kan säga det här nu med frimodighet, för det är så långt ifrån här. Att det var en tjej där som alltid var så jobbig när man kom. Det var så här: varför har du röda skor? Varför har du hjälm när du cyklar? Och, eller vet, bara ställa en massa såna här frågor. Vet. Barn kan vara sådana, ni kan ha sådana småsyskon. De kan vara jättejobbiga med det ibland. Köta liksom, allting sådär. Och så likadant här, kan jag följa med er hem och leka? Och så kanske inte alltid funkar. Så man, nej, det passar inte. Varför då? Vad ska ni göra? Ja, men jag ska jobba i eftermiddag. När börjar du jobba då? Det är så här, ge sig inte liksom. Så hon började sådär, du vet, med den här ranten i kapprummet där i skolan. Så jag tröttnade direkt och så sa jag till han andra vuxna i rummet där liksom. Alltså det är inte utan att man tänker på Ove Sundberg i Solsidan när man hör henne gå på liksom. Nej, sa han och log lite sådär. Ja. Och så visade det sig att det var ju hans dotter. Så han tar henne i handen sen och går ut liksom. Och tittar över axeln på mig. Det var pinsamt. Men jag har gjort allt sen för att försöka rädda detta utan att liksom be om förlåtelse eller ursäkt, så har jag ändå försökt att smöra för honom på massa olika sätt. Jag har sagt att hans dotter är fantastiskt rolig och bra. Och sådär. Det är hon också ibland. Ja, nu tror jag vi får be för den här predikan. Ja, Herre, jag tackar dig att vi får vara här idag. Tack för en underbar lovsång och att vi får komma inför ditt ansikte. Och jag ber nu, Herre, hjälp mig att predika. Och vaka över ditt ord, Herre, hjälp mig förklara på bästa sätt idag. Och jag ber att jag ska få förklara bra idag så att det landar i våra hjärtan. Vi vet att det här är ditt ord och hjälp mig att förklara det här. Mm. Amen. Ja, jag har valt ett tema idag. Jag vågar inte skriva det till mötesledarna innan, men på mitt papper så står det Gud är fruktansvärd som rubrik. Gud är fruktansvärd. Att frukta Gud är temat idag. Att frukta Gud. Man kan ju tänka att jag borde välja något annat när man kommer hit, men det är inte jätteofta man får chansen att komma till Fiskebäck och predika. Kanske inte något mer lättsamt kanske. Men så tänkte jag, det är unga vuxna. Jag betonar vuxna i det här, den här gången. Nu är det liksom inte en tonårspredikan, utan är det för vuxna. Jag minns att jag var på tonårsläge med Fiskebäck när jag var yngre. Vi åkte tillsammans med Missionskyrkan och bara Missionskyrkan var det i de lägena. Tonårsläger på sommaren. Och vi hade bibelstudier lite för ofta, tyckte jag. Så sa vi det var ungdomspastorn i Missionskyrkan, hette Carl-Johan Sävinger. Så jag och några kompisar, Vi sa att kan vi inte skippa något bibelstudie om dagen? Måste vi ha så här mycket liksom? Och då minns jag hur han sa så här: vi vill så gärna att ni ska sluta dricka mjölk och äta kött, sa han. Och vi fattar ju ingenting då. Så började han förklara att det här sa Paulus ungefär, va? Att ni måste gå från att dricka mjölk till att äta kött. Det betyder när ni var barn så åt ni en viss sorts föda. Och sen när ni blir äldre så måste ni börja äta lite annat för att kunna utveckla sin tro. Och det tyckte han att vi skulle göra. Och det är lite grann därför jag har valt det här ämnet idag. Det här är lite tuffare, men det är viktigt för vår relation med Gud, tror jag. För vi vet allihopa, tror jag, att vi människor, vi är sällan mitt på vägen. Säg att det här är två diken, ni sitter i dikerna nu då. Det är sällan man är mitt på vägen. En del visa män säger och kvinnor säger att man aldrig är mitten förutom att man är på väg till andra diket. Och jag uppfattar att relationen med Gud, gudsbilden ska jag säga, ofta hamnar i två diken. Den ena gudsbilden, den kan jag illustrera med att säga, till exempel, jag satt på mitt kontor i Forsrum där jag jobbade innan. Ja, det är Småland, det spelar ingen roll var det var, det är Småland. Jag jobbade där innan, tillsammans med han som var pastor här när jag var tonåring, Daniel Ramhult, satt vi på kontoret och över min bänk där jag satt, eller vet du, kontorsskrivbord, så satt en Jesus-tavla. Och jag mådde alltid så dåligt när jag tittade på den Jesus-tavlan, för han såg så besviken ut på mig. Han tittade ner på mig snett och så såg han besviken ut. Så tänkte jag nästan varje gång jag såg den här, han är inte nöjd med mig. Jakob, vem tror du att du är? Jobbar som pastor. Och så tittade han på mig så där besviket. Så till slut så sa jag det, det är någonting med mig och den här tavlan. Jag orkar inte med den här tavlan. Kan vi ta ner den, sa jag till Daniel. Och han bara, men den som är så skön att titta på, tyckte han. Jesus ser ju så mild och varm ut i blicken. Och jag bara, nej, han ser dömande ut. Jag mår dåligt när jag ser den. Alltså vi hade olika uppfattningar om den här Jesus-tavlan. Den ena hade en, jag var i ena diket om ni förstår vad jag menar nu. Och tänkte att han är besviken, han är helig och stor och ser besviket ner på mig. Och Daniel, han tyckte att han kände sig omtyckt och omkramad av den här Jesus-bilden. Hur vi ser på Jesus påverkar hela vår relation med honom. Vi fick ett jättefint samtal om Guds bild utifrån hur vi upplevde den här tavlan. Sen fick jag den tavlan när jag flyttade från Forsrum och flyttade till en annan kyrka i Vaggeryd. Då fick jag den tavlan av honom, men den ligger, eller slängde jag. Får man slänga en Jesus-tavla? Jag vet inte, jag slängde den på soptippen. Det gick inte över för mig. Jag klarade inte av den. Så jag fick slänga den, faktiskt. Men vi fick ett fint samtal om Guds bild. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för oss. Att hålla ordning på detta. Att Gud är både och. Han är helig och stor. Och min närmsta vän och broder. I den första sången här, det är nästan så att om jag får var jobbig mot bildtekniken. Om det går att få fram refrängen på första lovsången vi hade. Om det går, annars är det inte så noga. Men går det. Där handlar det om att Gud är stor och helig. Och det handlar om Guds fruktan, tycker jag. Titta. Jesus är Herre. Ge honom ära. Stort är hans namn. Stort är hans namn. Det här är en Gud som är stor. Nu blandar ihop liksom lite Gud Fadern och Jesus här. Det får bli samma idag. Alltså, stort är hans namn. Han är värd vår lovsång. I kontrast till det kan man väl säga då, sjunger vi ner på basen i Fiskeväg. Jämt sjunger vi den här sången. Vilken vän jag fann, närmare än en broder. Har ni sjungit den sången? Vilken vän jag fann. Det får ni inte spela in, va? Närmare än en broder. Du har rört vid mig, likt ingen här på jorden. Jesus. Ja. Alltså, kontrast till du är Herre, stor. Vilken vän jag fann. Närmare än en broder. Är ni med här på Guds bilder? Gud är ju allt det här. Och jag är bara rädd att vi inte greppar hela Gud liksom. Därför vill jag ha den här predikan idag. Och ni som räknar tid på predikan, ni kan börja nu. För nu börjar jag. Det här var bara ett intro. Det finns de som har svårt alltså för en gudsbild där Gud är Herren och han är liksom kung. Och man vill hellre ha den här lilla gussinallebjörnen. Min pojk har en nallebjörn som heter kalsongmannen. Det är en kanin som man har klippt hålet på gamla kalsonger för svansen. Och så ligger han och gussar med den på kvällarna. Så lägger han den på sig och så gussar han med öronen på den här kaninen. Jag är lite för gammal för den, kan jag tycka. Men i alla fall. Och så tänker jag ibland, så här har en del med Jesus. Man kommer till Gud bara när man behöver tröst. Hjälp mig, se mig, rör vid mig. Jag behöver din närhet nu. Och så är det som en nallebjörn. Och det är bra på ett sätt. Men det är inte bara det. Det är också en stor och väldig Gud som jag ska frukta. Och en del, likt jag ibland i min ungdom, hade den här guden som man fruktade. Som man inte kunde gossa med. Som man inte kunde krypa upp i soffan ibland med en filt över sig, en kopp kaffe. Och tänka, du och jag, Jesus. Det är gott att göra det ibland. Har ni gjort det? Du och jag, Jesus. Nu sitter vi bara här en stund. Jag hade svårt för den relationen med Gud. För Gud var väldigt liksom avlägsen för mig ibland. Förstår ni nu att det finns två olika sätt här? Och nu går vi in på det. Det första jag vill säga nu då här. Det är att Gud är värd att frukta. Och det gör vi genom att lyda honom. Vi kan frukta honom genom att lyda honom. Men först, vad är fruktan för något? Ordet fruktan är jättevanligt i Bibeln. Det här är centralt i Bibeln, ska jag säga. Det här med fruktan. Både gamla och nya testamentet står det jättemycket om detta. Och fruktan har två betydelser på svenskan. Vad betyder frukta? Det är ett gammalt ord. Men när man läser i Bibeln så stöter ni på det ofta. Fruktan på svenska betyder att vara rädd för. Och det betyder vördnad inför och ha respekt inför någonting. Vet ni vad vördnad är? Typ, ja ni vet, man liksom upp med dig och lite grann böja mig lite så. Du är grym här liksom. All respekt. Jag böjer mig lite inför dig här. Det är vördnad. Jag kommer säga det ordet några gånger idag. Så fruktan kan betyda två saker. Att vara rädd för och ha vördnad och respekt för någonting. Och det hebreiska ordet för fruktan som används i gamla testamentet har två betydelser. Nämligen exakt samma som det svenska. Smidigt va? Och det grekiska ordet i nya testamentet då. Ni vet det är skrivet på grekiska. För fruktan. Det har exakt två betydelser också. Exakt samma som svenskan och hebreiskans. Att vara rädd för och ha vördnad inför och visa respekt för. Därför blir det klurigt att översätta Bibeln. Därför att det betyder två egentligen olika saker. Det är ju inte samma sak att vara rädd för någonting som att ha vördnad och respekt för någonting, eller hur? Och för att ge ett exempel på detta så får ni en bibeltext här. Från andra Mosebok 20:20. Sammanhanget här är att de har fått 10 Guds bud och Gud visar sig liksom i någon sorts dimma och lite blixtar och grejer på berget. Och de är lite rädda här nu. Och då säger Gud så här. Men Mose sa till folket. Nej, Mose säger så här. Mose sa till folket. Var inte rädda. Det hebreiska ordet för fruktan. Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Det är samma ord på hebreiskan. Var inte rädda och frukta honom. Alltså här kan inte betyda samma sak i den här meningen. Det måste vara två olika betydelser. Därför har man valt rätt här i folkbibeln och även i Bibel 2000. Man säger, var nu inte rädda, frukta inte, var inte rädda. Frukta Gud. Ha vördnad för Gud alltså. Inte, var inte rädda, var rädda för Gud, utan var inte rädda. Ha vördnad och respekt för Gud. Så det översätts alltså olika. Och i Saltaren så står ordet frukta överallt i Saltaren. Och ofta så står det tillsammans med väldigt positiva ord. Och som pastor så ibland, så det vet ni också när ni är intresserade av någonting va? Så överdriver man. Så nu har jag skrivit en hel sida med saltasalmen så jag bläddrar förbi här. Det är ju inte så viktigt. Det var bara jag som tyckte det var jätteroligt. Men jag bläddrar förbi här. Det är inte jätteroligt. Det är som när jag pratar om Liverpool eller något. Då kan jag prata hur länge som helst om en sak. Nu ska vi ta sista bibelordet istället. I psalm 112 och 1 så står det så här. Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Här kan det inte stå salig den som är rädd för Herren och har sin stora glädje i hans bud. Det hör ju inte ihop med glädjen, eller hur? Det finns hur många exempel som helst på detta i Saltare särskilt. Där fruktan står i parallellitet, som det heter då. Man rimmade inte på den tiden med, som vi gör. I en psalm så är det alltid stig och dig. Har ni tänkt på det? Ni sjunger inte psalmer längre. Men stig och dig. Och så blir det jobbigt när man börjar säga dig. För då rimmar aldrig på stig längre. Ja, jättejobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Men i alla fall. Då rimmar man inte på uttal. Då rimmar man på betydelser. Det är en parallellism. Så att här är det alltså ett rim, kan man säga. Alltså det går hand i hand med att vara salig och ha glädje. Går hand i hand med att frukta. Det är alltså inte rädsla det handlar om. Många teologer menar att fruktan betyder aldrig rädsla när det står tillsammans med att vi ska frukta Gud. Det betyder alltid ha vördnad och respekt när det står tillsammans med Gud. Är ni med? Det måste vi ha med oss när vi tänker på Guds fruktan. Det handlar inte om att vara rädd för någon. Det handlar om att ha vördnad och respekt för någon. När det gäller Gud alltså. Så det första då. Frukta Gud, lyd honom. Exempelvis så står det så här i femte Moseboken. Det kommer inte på väggen, jag läser det själv här. Herren er Gud ska ni följa. Honom ska ni frukta. Hans bud ska ni hålla. Hans röst ska ni lyssna till. Eller lyda. Honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Här står fruktan tillsammans med följa, lyda, tjäna och hålla fast vid. Frukta Gud genom att lyda honom. Det finns många meningslösa saker som jag gör i hemmet sedan jag gifte mig. Är det någon som är gift som är med här idag? Det var inte alls många. Par, tre. När ni gifter, om ni gifter er någon gång, eller sådär va? Det räcker att man bor ihop med någon. Då inser man att man måste göra en massa meningslösa saker som man aldrig hade gjort om man fick välja själv. Till exempel så bäddar jag sängen varje morgon. Och jag säger varje morgon eftersom min fru inte är här idag. Så det är oftast alltså, betyder det. Men nu när hon inte är här så kan jag säga det är varje morgon så bäddar jag sängen. Det är helt meningslöst att bädda sängen, det vet ni ju. Helt meningslöst. Vi har sängen på övervåningen dessutom, det kommer aldrig någon dit. Det är sällan man har gäster, särskilt under corona. Men aldrig att gästerna går upp på övervåningen knappt. Varför ska man bädda sängen ens? Men jag gör det varenda morgon. För att jag fruktar min fru. Och nu skrattar ni för att ni tror att det betyder att jag är rädd för henne. Jag är ju inte det. Jag fruktar henne genom att jag vördar henne. Eller, alltså ni som är singlar, ni fattar inte detta. Jag är inte rädd för henne. Jag lovar, jag är inte när jag ska vara. Nej. Men jag vördar henne. Jag vet, hon älskar att jag bäddar sängen. Då gör jag det. Det är hennes vilja. Jag vill göra det. Och jag är inte riktigt så bra som det låter. Ni som har varit gifta, alla, jag är inte så bra. Det är oftast att jag gör det, ska jag säga. Jag missar det ibland. Men jag gör det för hennes skull, bara för att jag vördar och respekterar henne. Det är viktigt för henne. Om man nu ska föra över detta till Gud. Alltså jag lyder honom för att jag respekterar och vördar honom. Och vad är det att lyda Gud? Jag kan inte gå in på allting nu tyvärr. För det tar för lång tid. Men läs Bibeln. Lyssna på god undervisning. Och så lyd det som står så mycket det bara går om du tror att det här är Guds ord. Vi måste lära känna Guds vilja genom att framförallt gå till hans ord. Och lever vi då i en kärleksfull relation med Gud, då vill vi göra hans vilja av vördnad och respekt för honom. Jag satt i ett samtal med en konfirmand för inte så länge sedan, så pratade vi om 10 Guds bud. Och någon kristen ungdom i den här gruppen sa så här: jag försöker följa de här buden främst för att det är bra för mig själv. Jag mår bra av att inte döda någon. Eller, jag sa inte exakt, men jag försöker förklara vad hon sa ungefär. Jag mår själv bra av att inte ljuga och så vidare. Alltså, jag mår bara dåligt av att göra de här sakerna. Så främst följer jag Guds bud för att det är bra för mig själv. Och det säger man ju inte till konfirmanden att hon har fel. Då säger man ju att det var bra tänkt, för det var ju bra tänkt. Men det är egentligen i grunden fel. För att jag följer inte Guds bud själv, eller främst för att jag ska må bra själv. Utan jag gör det främst för att det är han som har sagt det. För att jag vördar och respekterar honom. Men jag sa ju givetvis att det var bra tänkt. Jag är ju inte dum. För det var bra tänkt också. Men främst så är det för att han har sagt det. Oavsett om jag skulle må dåligt själv av det, så det gör jag inte. Men om jag skulle gjort det, så skulle jag ändå följt honom. För att han har sagt det. Eller vilja följa honom i alla fall. Okej, jag fruktar Gud genom att lyda honom. Det var det första. Det andra hämtar jag från min semester lite grann. Frukta Gud, ära honom för att han är stor. Alltså sjung lovsång och ära honom. Då fruktar du Gud. Jag älskar att åka på semester. Det gör alla. Jag älskar att gå upp på berg när jag är på semester. Alltså det behöver inte vara så här världens högsta berg. Det räcker att det är en kulle i Fiskebäck. Jag har varit vid Stora Badet i sommar. Nu för tiden när man inte har båt längre. Då åker jag till Stora Badet. Det är pinsamt. Man kan knappt säga i Fiskebäck. Jag har badat vid Stora Badet för första gången. Alltså det gjorde man aldrig när man bodde här. Men nu har jag badat här flera gånger faktiskt. Det är rätt fint. Och man kan gå upp på bergstopp där och kolla ut över dit man egentligen vill åka, ut på Holma. Men när man inte har någon båt här så det blir inte sällan av liksom. Men man längtar ut på Holmarna. Upp på ett berg. Jag har varit på Taberg, det är Småland. Jag behöver inte räkna upp alla berg jag har varit på. Det är Småland, på massa berg. Jag går alltid upp på berg när jag kommer någonstans. Jag känner mig, det känns gött att komma upp på ett berg. Dels för att jag tittar ut över Guds skapelse och det är storslaget. Jag får en vördnad och respekt för en stor skapare när jag kommer upp på ett berg. Jag älskar att gå upp på berg. Jag får en vördnad och respekt för en stor och mäktig skapare. Jag känner mig ganska liten här på jorden. Och det är en nyttig känsla. Nu ska jag läsa ett bibelord. Det kommer på väggen. Från Markus 4:35. Lyssna här. Jag ska nog läsa härifrån. Jag kan läsa där nerifrån. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med sig honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: Tig, var tyst. Och då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Och han sa till dem: Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Och så vidare, va? Eller stannade det? Jag har nog sagt fel text, det är ju säkert inte. Jag ursäktar mig då. Då får jag slå fram här. Jag kan ju inte i huvudet. Det är jag som sa fel versa till dem där nere. Ska det fortsätta lite till? Från vers 41. Då greps de, alltså har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Varför är ni rädda? Det grekiska ordet för fruktan finns där. Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Samma ord för fruktan. Varför är ni rädda? Och de greps plötsligt av en fruktan. Det är olika betydelser här. Varför är ni rädda? Varför fruktar ni i betydelsen av att vara rädd? De gick från rädsla till en vördnad och en respekt. Alltså från rädsla till vördnad och respekt gick lärjungarna när de mötte Jesus där på sjön. Och det som händer när vi inser att Gud är stor, att Gud har kontroll, det är att vi fylls av en vördnad och respekt. När jag är rädd, då är det till 100% nästan, alltså rädd i livet. Inte när jag blir skrämd, utan när jag är rädd i livet. Liksom. Att det här kommer inte gå bra. Jag fattar inte varför det händer så här. Då är det när jag har liksom boxat in Gud till att bli nästan som en människa. Med lika mycket makt som jag själv ungefär. Då är jag rädd. Men på berget blir jag påminn om att han är en stor Gud. Som kan göra långt mer än jag kan tänka och önska. Då släpper rädslan och jag går till en vördnad och en respekt. En fruktan för Gud. Jag släpper den typen av fruktan och går in i en annan fruktan. Vad som än händer nu. Om han flyttar det där berget för mig som jag vill att han ska flytta eller inte. Så håller jag mig till honom. Och jag vördar honom ändå. Om jag får det där bönesvaret eller inte. Så vet jag att han är värd min ära och min pris ändå. För han är fruktans värd. Är ni med? Värd min fruktan alltså. Han är stor, han har kontroll och jag beundrar honom och jag vördar och respekterar. Så när du sjunger lovsång, gör det för att han är stor och värd att frukta. Okej, det tredje. Frukta Gud i vardagen med vardagsgrejer. Här ska jag utmana lite grann. Jag hade besök i min kyrka av några som jag träffat på språkcaféet i Vaggeryd. De var från Eritrea, eventuellt kan det ha varit Etiopien. Vi säger Eritrea, jag tror det var det. De kom in i min kyrka, eller våran kyrka, och de ville komma in och se hur det såg ut i kyrksalen och sådär. Och ja, du vet, man babblar på lite, welcome, welcome och sådär, och så in i kyrkan liksom. Och så börjar jag köta och gå in och så ser jag att de hänger inte med. Jag har tappat dem. Då står de vid dörren. De vågar inte gå in i kyrkan. Och jag bara, kom, kom. Liksom, jag är inte bra på engelska. Så här, men, oh, ja, faktiskt. Men i alla fall, då, jag överdriver min uselhet. Men i alla fall, de kom inte in. Då sa de sig lite försiktigt. Vi måste ta av oss skorna och be innan vi går in liksom. Okej, ja visst. Så jag gick och tog av mina skor och så gick de in när de hade gjort några korstecken och sådär. Så gick de in. Och jag började fortsätta prata då. Ja, här har vi bla 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 bla. Och så bara, alltså vi kan inte prata än riktigt, säger de till mig. Bara, okej, gör eran grej. Vad är det ni ska göra? Då går de fram inför korset och så böjer de knä inför korset så här. Och så kysser de marken framför korset 3 gånger, tror jag det var. Och så sa de, nu kan vi prata. Och som pastor så känner man sig lite så här, bara, what? Vad händer nu? De hade respekt för kyrkorummet. De hade respekt inför Gud när de kom in. En vördnad för Gud som jag inte riktigt kände igen i min kultur. Och jag blev inspirerad av detta. Jag gör inte så. Jag gör inte så. Alltså jag tar inte efter den kulturen, för det är en grej av deras kultur liksom. Men det gav mig en tankeställare. Hur vördar jag och respekterar jag Gud i min vardag? Får jag läsa en grej bara från tidningen Dagen. Det är den som heter Malin Aronsson som skriver så här. Jag var på gudstjänst i min kompis kyrka eftersom hennes barn skulle välsignas. Pastorn gav den lilla flickan en barnens bibel. När välsignelseakten var slut kom min kompis och hennes barn och satte sig en stund bredvid mig i bänken. Barnens bibel hamnade på golvet. Aj, aj. Och sedan gick de till söndagsskolan. Jag satt ensam kvar under predikan och inbjudan till förbön. Jag noterade en ung man i luvtröja som såg ut att komma från Mellanöstern. Han gick fram för att be för människor. Jag tänkte på att han hade varma ögon. Sen fortsatte gudstjänsten med lovsång och grejer. Och mitt i sången var det någon som knackade mig på axeln. Det var den unge förebedjaren, han från Mellanöstern. Han viskade någonting i mitt öra. Du har Bibeln på golvet. Va? Väste jag som om jag inte riktigt hörde vad han sa. Du har Bibeln på golvet, sa mannen igen och pekade bestämt på boken som min kompis dotter hade fått. Jag fattade ingenting. Fick man inte lägga Verbums bibel för barn på golvet? Det var konstigt. Dessutom gillar jag inte att bli tillsagd. Hade detta möte varit på nätet hade jag genast avfyrat 5 arga smileys. Nu hände istället något annat. Jag tittade upp igen och då såg jag den unge mannens ögon. De var fortfarande varma. Han var inte alls ute efter strid. Han kommer från en kultur där varje bibel är helig. Och det gjorde verkligen ont i honom att se den ligga på golvet där folk trampar. Jag hade tänkt argumentera emot med att bibeln för barn visst kan få ligga på golvet. För vi vill ju att alla små barn ska nå den. Men mannen framför mig var så uppriktig. Ilskan rann av mig och jag tog upp bibeln från golvet. Sen nickade vi mot varandra i samförstånd. Hade det varit på nätet hade vi gett en tumme upp. Men det behövdes inte nu. Allt är lättare när man möts på riktigt. Malin Aronsson i Dagen. Alltså det säger någonting till oss, eller hur? Vi som inte riktigt är vana vid att ha vördnad och respekt för saker. Eller har vi det? Jag är lite orolig att vi har tappat det lite grann. Och vi behöver inte härma människor från andra kulturer. Men hitta ditt sätt då att vörda och respektera Gud genom handlingar i vardagen. Vad kan det vara för dig? Och för mig är det att inte lägga bibeln på golvet. Det har jag inte gjort på länge. Men jag fick lära mig det liksom. Det gjorde jag förr. Men jag har slutat med det. Jag har inte börjat att böja knä inför korset. Men kanske ska du göra det, jag vet inte. Det är inte min grej liksom. Men hitta ditt sätt att i vardagen visa din respekt och vördnad för Gud. Alltså om du tror på Gud då. Annars behöver du inte börja med det nu. Jag börjar rätt ände. Men kanske kan det vara till exempel att när du vaknar på morgonen. Be en bön innan du sätter igång telefonen. Be en liten bön först. Visa på något sätt att du är viktigare än min telefon. Kanske kan det vara att innan du käkar, be en bön. Tack gode Gud för maten, amen. Är det att visa Gud respekt och vördnad? Ja, men det är det väl. Innan jag käkar, jag ber en bön till Gud. Är det gammal slentrian? Är det bara gammal vana? Det kanske det är. Men det är ett sätt att visa att du respekterar och vördar Gud. Ja, det finns ju massa grejer att göra. Kanske är det när du undviker den där frestelsen på nätet. Du vill in på den där sidan som du inte ska in på. Och så undviker du den. Och så vördar du och respekterar du Gud samtidigt. Alltså hitta dina saker i vardagen. Där du vördar och respekterar Gud. Nu ska jag sluta. Min uppmuntran och uppmaning till dig den här lördagskvällen det är. På vilket sätt fruktar du Gud? Jag hoppas att du har förstått att fruktan inte handlar om rädsla. Hur fruktar du Gud? Genom att lyda honom? Genom att ära honom för att han är stor och har kontroll och är värd vår lovsång? Genom att göra de små vardagliga handlingarna? Hur fruktar och respekterar du Gud? Vi ber tillsammans. Tack Herre att du är här just nu. Du som är Herren och vår broder samtidigt. Tack Herre att vi får vara dina tjänare, du är Herre. Och tack att vi får vara dina älskade barn. Och liksom syskon till dig Jesus. Tack för allt det där samtidigt. Och hjälp oss Herre att hålla isär allt. Eller att omfamna allt det här. Jesus. Jag ber för var och en som sitter här idag. Som kanske har tyckt att det här har varit tungt. Men jag ber Herre. Kom med din närhet till oss, Herre. Kom med din heliga ande och fyll oss, Herre. Och låt oss få uppleva mer av din storhet och mer av din innerliga nåd och värme och kärlek. Låt oss få hela bredden av dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ja, Herre, så jag vill också be för dem som ännu inte känner dig. Kom helig ande och dra i oss idag. Låt oss få uppleva att du är på riktigt. Jag vet att det ska få fattas beslut här ikväll som är viktiga för resten av livet. Tack Herre att vi alltid är välkomna till dig, Herre. Tack för att du förlåter och du upprättar. Att du omfamnar, Herre. Tack Jesus. Jag ber för den idag som ska ta nya beslut eller som känner att det är dags att säga någonting till dig idag. Kanske bjuder in dig i sitt hjärta för första gången, Herre. Jag ber om din frimodighet, Herre, din heligandes närvaro, en öppenhet, Herre, i gudstjänsten, Herre. Jag ber för den som vill ta nya beslut i sin relation med dig på något sätt, Herre. Jag ber om din frimodighet, Herre. Kom med din heliga ande. Tack, Herre, att du ska vara närvarande i lovsången här nu, Herre. Att vi med glädje kan få upphöja ditt namn, Herre. Jesus. Jesus. Tack att vi samtidigt kan få uppleva en vördnad och respekt för dig, samtidigt som vi känner en innerlig värme och kärlek, Herre. Jesus. Amen.